Nu ska vi se. Hallå.
Simon Järnfors heter jag. Jag gör stand-up. Följ mig på Instagram.
Snedtänkt.
P1. Sveriges Radio.
God dag ungdomar, ni lyssnar på Snedtänkt, podden som tar upp sådant som andra poddar i allmänhet inte tar upp. Mitt emot mig sitter Ann Edliden, välkommen tillbaka.
Tack ska du ha.
Du har varit med, jag vet inte hur många gånger.
Kanske tre, räkna ut i mitt huvud just nu.
Ja, tre gånger, fyra program.
Exakt. Nu är jag här och ska tjata om Tyskland igen.
Ja, just det. Vi har tidigare pratat om subkulturen Värmland. Vi har pratat om tysk humor. Du hävdade att det inte fanns en tysk humor och ändå så fyllde vi två program.
Eller jag hävdade väl att den var av undermålig kvalitet, vill jag minnas.
Ja, just det. Jag tyckte inte riktigt att du bevisade din tes, vill jag minnas. Jag tyckte du kom med väldigt många exempel på massa annat. Strunt samma, det där kan man lyssna på i bakkatalogen. Dessutom har vi pratat Alice Timander, Eslövs finest, premiärlejon och tandläkare med mera. Och nu ska vi då prata om en annan kvinna som kanske ingen skulle kalla finest. Vi ska prata om Karin Göring.
Ja.
Eller Karin Fock.
Precis. Och förra gången jag gästade så var jag ju tillsammans med min poddpartner Emily Dahl. Vår podd Oförskämt att anta brukar vi kalla för ett snedtänkt för tjejer. Mm. Och nu har jag liksom skrivit en Hitlerbok för tjejer.
Jag gillar inte riktigt det, för det implicerar att snedtänkt inte skulle vara för
ja, jag
tjejer.
Jag förstår att du inte gillar det, men det är inte en officiell tagline som vi liksom
jag gillar inte heller att ni
går ut med.
För det säger ju också att ert program inte skulle vara för mig.
Nej.
Så att jag tycker bara att du binder ris åt
bägge. Men det är ett skämt, Kalle.
Aha, jag har ju ingen humor. Varför berättar du detta?
Nej, jag bara tänkte säga att för att det här är då min inofficiella tagline för min bok är då en Hitlerbok för tjejer.
Det är en bok om Karin Göring.
Ja. Mm. Du gjorde ju ett program om Hitler-litteratur för många år sedan.
Ja, för väldigt länge sedan. För jag var liksom fascinerad just av om man gick in, om man går in i en tidningskiosk som folk säger, så är det ju fortfarande så är det ju som Hitler på 25 olika omslag. Och på de andra 25 är det Göring och Goebbels och Streicher och Heydrich och Speer och så här. Alltså ditt då, snarare mitt intresse för Hitler och andra världskriget är ju omåttligt.
Ja, alltså de här historietidningarna som är de som du pratar om. Jag minns att när jag gick på JMG, alltså Journalisthögskolan, då pratades det om att ska man frilansa för dem så måste de ha minst ett andra världskrigsreportage varje nummer. Det var liksom i deras stadgar ungefär att de sa att det måste vara med. För vi ringde upp de olika redaktionerna då och frågade, vad vill ni ha? Vi vill alltid ha andra världskriget. Måste vara med.
Och du tycker det då har funnit din nisch? Att, men vänta nu, Karin Göring, det här är ju som helt obetrampad mark, det här är en vit fläck på nazikartan. Är det så? Finns det ingenting skrivet? Det måste ju finnas något skrivet om henne.
Ja, vi har den första boken om henne här, har jag tagit med. Det är ju en biografi om hennes liv från 1933 utgiven. Du kan ju få läsa ett stycke kanske.
Det är ju, ett åtal som inte är alldeles oviktigt i nazismens historia. Ja, den är skriven på tyska sidan. Den är skriven med, jag tror det heter frakturskrift.
Ja.
Det är så goterna pratar i Asterix och goterna.
Just det.
Jag tyckte precis att jag hörde någon tala gotiska där borta.
Du hör i syne, persikus.
Men jag är absolut säker, aprikus.
Ja, men du borde väl veta att varken östgoter, västgoter eller mittemellan goter vågar placera sina otvättade fötter på romersk mark.
Tre! Sätt igång!
Vad var det jag sa?
Ja, men den här skulle inte jag läsa nu.
Jag tror det är få som har läst den.
Tyska och frakturstil. Det är två saker som lite grann skapar en tröskel för mig.
Ja, men den här är då urkällan till den mesta kunskapen skulle jag säga som vi har om Karin. Och det här är ju en nazistisk propagandabok utgiven på ett nazistiskt förlag i Tyskland.
Tänker jag det nästan anat om du inte sagt det?
Nej, men den är utgiven av hennes syster, Fanny Wilamowitz Möllendorf.
Hon hade en handfull systrar, va?
Ja, 4 stycken.
Mm. Du kan berätta om nästa bok också.
Ja, men det
sen lovar vi att också berätta om vem Karin Göring var.
Ja, okay. Här har jag en annan bok som Fanny har skrivit. Den är dock på svenska. Den här Karin Göring, då, som hennes biografi över systern heter, den blev ju aldrig översatt till svenska. Den här andra boken som jag har med mig av Fanny heter Resan till det okända landet, också utgiven 33. Och här tar Fanny på sig, hon var ju väldigt intressant person, för hon var den äldsta systern i Karin. Hon gifte sig med en tysk officer på tidigt 1900-tal, och han dog i första världskriget. Han dog dock i feber, inte i så här, på ett slagfält eller någonting, i Bagdad.
Det var inte hjältedöden.
Nej, men det här dolde hon lite. Eller det står typ stupad i första världskriget. Jag vet inte om stupad räknas om man dör i feber på ett konsulat.
Ja, alltså stupa är väl egentligen en synonym till dö.
Ja, men den här boken är då att Fanny tar på sig de journalistiska glasögonen. Hon åker till Tyskland och ska rapportera om hur det egentligen är där. Och det är ju underbart nu när Hitler har tagit makten. Så allting är toppen. Hon åker till koncentrationsläger. Tittar hur de har det där. De har det jättebra.
De fanns redan 33.
Ja, det gjorde de.
De hade kanske inte blivit utrotningsläger då än.
Nej, det var ju mest politiska fångar och sådär. Men hon försöker få ut en judisk läkare ur
även,
ett
även
läger.
Politiska fångar kan man ju utrota, men det var väl främst arbetsläger vid tiden.
Precis. Hon åker till ett kvinnofängelse i Berlin. Där är alla i och för sig liksom, fruktansvärda horor, men de har det också super. Så att det är ett toppenland i Tyskland vid den här tiden. Så det får vi veta om vi läser den här boken.
Vad vi antyder här är att kvinnorna i familjen Fock, som de väl hette som ogifta,
precis.
Var lite, de gick igång lite grann på den nazistiska stortyska idén.
Ja, och Fanny då, det sägs att Hermann Göring ska ha sagt att hon var lite för nazistisk för hans smak.
Ja, jag anar att det inte är sant. Men,
nej, jag har inte hittat källan på det, men nej, det sägs så. Nej, men han undvek henne lite grann så. Alltså, de hade mycket kontakt, men efter att Karin hade dött så ville ju Fanny väldigt gärna hänga med honom, eftersom hon älskade nazismen så mycket. Men hon verkar inte ha varit och hälsat på så mycket som hon kanske hade velat. Men jag tänkte läsa högt ur förordet till den där boken som en liten inledning. Ja. Inte på tyska då, utan jag har översatt det.
När du säger den där boken så menar du alltså biografin. Karin Göring från
precis.
33.
Det här är ett stycke då som handlar om hur Karin och Hermann träffas. Det var vinter och snöstorm. Greve Erik von Rosen befann sig i Stockholm och ville prompt flyga tillbaka till sitt älskade Rockelsta. Fast det ingen som kunde vara någon behjälplig. Jo, en enda person. En tysk flygare som ansågs vara en av de bästa. Han hade inte stått ut i Tyskland efter revolutionen och förde med sig sin egen stridsmaskin till Sverige efter att ha vägrat överlämna den till fienden. Vinden tjöt och ven över tak, kyrktorn och träd när den grå stormfågeln bredde ut sina vingar. De vita snöflingorna virvlade, motorn hackade och bara med viss möda lyckades piloten styra planet över isfyllda sjöar och snötäckta berg. Oskadda och män utmattade efter kampen mot Tors mullrande moln och naturens krafter landade de båda männen säkert på sjön Boven, precis framför de röda murar som omger slottet Rockelsta. Fortsätter i samma stil. De träffas, Göring blir väldigt imponerad av inredningen på Rockelsta. Överallt syntes jakttroféer och minnesaker från när och fjärran införskaffade under den upptäcktsresande grevens omfattande färder till alla delar av världen. Hermann Göring stod framför öppna spisen och såg in i lågorna. Två stora hakkors av smidesjärn prydde järnstolparna som stockarna var staplade på. Hakkorset, för honom var det som om han alltid känt till det, ända sedan urminnes tider. Symbolen behövde inte förklaras, den levde i blodet, i själen. Nerför trappan kom en högväxt gestalt, en kvinna med ädel kunglig hållning, syster till husets härskarinna, Karin. Hennes djupa blå ögon mötte Hermann Görings sökande blick. Ett jubel sprang upp i hans bröst. Tigande och vördnadsfullt stod han där. För honom var det som han hade känt henne alltid. En sån kärlek låter sig inte förklaras eller diskuteras. Den lever i blodet, i själen.
Ja, det är ju vackert då. Alltså mötet mellan nazikorifén Hermann Göring och den vid tiden gifta Karin. Vad hette hon som gift, Karin?
Von Kantzow.
Von Kantzow, ja.
Ja. Och han var ju inte nazist ännu då, han hade inte träffat Hitler. Men det här är ju förmodligen inte alls sant. Alltså förmodligen träffades de inte ens på Rockelsta.
Nej, ja, för det är ju verkligen en spridd berättelse. Den tror jag du hittar.
Eller den står på Wikipedia. Absolut. Och så. Ja. Den är överallt. Och vi får ju ha i minnet att det här är liksom den enda skildringen som finns av det. Det är en nazistisk propagandabok. Och Görings egna ord om hur de träffades finns i en annan bok där han sitter i Nürnberg, väntar på rättegång och pratar med Werner Bross, en assistent till hans advokat. Och där säger han att han kör Erik von Rosen i planet till Rockestad, det är snöstorm och så vidare, och han kommer dit. De kör lite fel, de landar på en annan sjö först och sen så kör de till rätt sjö i Görings historia, och sen ser han på håll en kvinna som går utanför slottet som är väldigt snygg, tycker han, och han frågar vem är det, och då säger de att det är systern, men han träffar henne aldrig. Och sen på en maskeradbal, säger han, på en adelsförening, jag antar Riddarhuset, så ser han den här kvinnan igen några veckor senare, och då ber han om att få bli presenterad för henne, och då börjar de prata.
Ja, nej, men nej, visst, det här är ju en hagiografi, en helgonbeskrivning av Karin Göring, och som du har sagt flera gånger, att den här berättelsen finns ju med i ett tyskt propagandamaskineri.
Ja, dock så finns det ju också så här argument för, alltså hela släkten är ju övertygad om att det här har hänt. Mötet på Rockestad har ägt rum. Jag har pratat med flera av Karins släktingar som liksom står fast vid det, och det finns en lista som finns på Riksarkivet över vilka datum som Göring och Karin har varit på besök på Rockestad, och då står det att de är där den här dagen. Det menar ju Göring också att de är, men det är ju lite märkligt att de inte skulle ens vara i samma rum, känner jag. Och sen så finns det en bild från när Göring åker därifrån i sitt flygplan, och alla som är på Rockestad då står och vinkar av honom, och då är inte Karin med på bilden. Men om de nu hade blivit kära där, borde hon inte liksom velat säga hej då?
Ja, vem vet, eller vad, vi har familjen, ja, vilken familj vi nu?
Von Rosen.
Ja, det är von Rosen, det är flera olika adelsnamn här, det är von Rosen, von
Kantzow
och Fock.
Ja.
Det kommer att vara många olika grenar av Riddarhuset. Många olika sköldar som kommer att passera revy i det här samtalet. Men deras ord står då mot Hermann Göring. Så han har en annan minnesbild när han minns tillbaka då, vad det blir, 25 år senare.
Exakt. Och jag har försökt hitta då vilken maskeradbal det här skulle kunna ha varit. Jag har kollat med Riddarhuset. De har inte hittat någon maskeradbal som ska ha funnits, men han säger också att det var en maskeradbal där kvinnorna bar vit mask och männen bar svart mask, så han minns det ju väldigt mycket i detalj tydligen. Så ja, det är fortfarande ett mysterium, men jag tycker det är väldigt intressant att liksom Rockestad har blivit en sån symbol, att där träffades de den här kvällen. Och Fanny skriver ju, alltså nu läste jag bara upp en liten del, men Erik von Rosen sitter och spelar luta, de sjunger fosterländska sånger, Herman får berätta om det tragiska ödet för hans land och sådär. Och de blir väldigt tagna allihopa av stunden. Dock skriver Fanny så här: särskilt mycket pratade inte Hermann Göring med Karin den första kvällen. Hans själ var allt för mycket i gungning. Stormfågeln över det öppna havet hade äntligen siktat land.
Ja, det är så oerhört vackert på alla sätt och vis. Om vi placerar in det här lite då i geografi och kronologi, var ligger Rockelsta?
Sörmland.
Och året är 1920.
Ja, precis. 21 februari 1920.
Precis, och första världskriget har tagit slut definitivt. Det är väl i januari 1919, va? Som Versaillesfreden skrivs på.
Ja, precis. Den skrivs på i juni 1919, men juni. Själva vapenstilleståndet är i november 1918.
Just det. Och det är ju en stor förlust för Tyskland, och det är redan här börjar ju den här liksom dolkstötslegenden lite grann få vingar, och liksom idén om att Tyskland har gjort alldeles för stora eftergifter och sådär, som väldigt mycket är grogrunden för liksom nazismens möjligheter att växa, eller att skapas, växas och spridas. Och så Göring flyr Tyskland då för att han är
besviken.
Ja, precis. Alltså, så säger han själv. Har han andra skäl att hålla sig borta från Tyskland?
Han får väl inget jobb, är väl det. Han är ju från Bayern från början och söker sig till München då. Där blir det en kommunistisk revolution, men den avslutas ju ganska snabbt. Men det är väldigt rörigt där nere. Så han får något slags erbjudande om att åka till Danmark. 1919 befinner han sig i Danmark och han gör flyguppvisningar där. För att han är ju krigshjälte från första världskriget. Han har ju fått på Lemerit och järnkorset. Och är liksom lite känd. Och även i svenska tidningar känd. För han gör ju skandal i Danmark. Han har en affär med en gift dansk adelskvinna. Och han säger också till Mary von Rosen att han råkade bli förlovad, eller han mot sin vilja så har en judisk dansk tjej satt in en förlovningsannons för dem i en dansk tidning. Den har jag också försökt hitta, inte hittat, men han hävdade det och försökt tvinga honom att gifta sig med henne. Så han flyr till Sverige då från Danmark och här gör han också sådana flyguppvisningar och är taxiflygare då. Det är därför som Erik von Rosen anlitar honom den här dagen. Han ska ju ha varit den enda då som ville och vågade flyga när det var snöstorm.
Men hur länge vistas han i Sverige?
Ja, här 1920 så vistas han bara en liksom kort bit första månaderna. Sen så åker han och Karin till Tyskland tillsammans. Och de är ju, som du sa, hon är ju gift, så det blir ju stor skandal då att hon drar iväg.
Ja, precis. För det här med att det blir en väldigt häftig förälskelse mellan dem, det är väl på alla sätt belagt. Det är väl de överens om i sin historieskrivning och sådär. Och de blir ju någon sorts, med tiden då, liksom ett nazistiskt power couple. Alltså, jag förstår ju dem... som nazianstrukna propagandister som använder den här historien, för den är ju väldigt häftig, den är ju som det är romantik, det är som kärlek, förbjuden kärlek, men det är kärlek, det är två människor, två själar som inte kan slita sig från varandra och som behövs och som ju även behövs då för den här växande nazismen.
Precis, och jag skickade dig en liten fil här för jag ville du skulle se hur Herman ser ut för den här tidpunkten, så du kan scrolla ner lite.
Han såg bättre ut som ung.
Precis, jag har lagt in en liten gift där han sitter i ett flygplan, en Fokker, och sen är en bild på honom i baddräkt och en bild på honom i uniform där han håller en cigg väldigt sexigt.
Ja, precis. Nej, men han ser ut som flygare brukar se ut i filmer.
Mm.
Han har bakstruket hår och han har en stålhård blick och en sorts manlig kärvhet.
Precis, man ser ju, han är ju otroligt vältränad och liksom tjusig. Så jag tänker, liksom, Karin var ju uttråkad i sitt äktenskap. Och så kommer den här skitsnygga killen, 6 år yngre också, och tar henne med storm.
Hur förhåller sig familjen till detta? För att, som jag förstår det, så tycker ju familjen ganska mycket om att ändå ha... Med tiden så blir ju Göring liksom Hitlers närmaste man och så här. Familjen är ganska stolta över detta. Samtidigt är det väl ett problem just det, att den här lilla detaljen att hon redan hade knutit hymens band från Kantsov.
Precis, nej, de är ju inte glada. Jag tänkte jag skulle dra hennes bara så här, familjehistoria från början. Hon föds ju då 1888 i Stockholm och hennes pappa är överste, Carl Fock. Det betyder dock inte att de är så här superrika, utan de bor på Östermalm. Det är ju inte så här... Det är inte paradvåning som vi tänker idag, utan de flyttar runt ganska mycket på Östermalm, olika adresser. Mamman då heter Huldin Fock. Hennes egen mamma heter Huldin Beamish och är från Irland. Men egentligen också halvsvensk och inte irländsk utan av brittisk familj på Irland. Och mormor då, Huldin Beamish, eller Huldine, jag vet inte vilket man ska säga egentligen.
Ja, det är ett väldigt ovanligt namn,
ja,
Huldine.
Men de kallas både för Hulda
det är
i familjen. Ja. Hon dör då, mormor. Hon har skapat eller grundat ett spiritistiskt förbund, Edelweissförbundet, 1890. Nej, hon dör 1890, jag tror hon startade 2 år tidigare, men hon har också haft ett förbund tidigare och sådär. Och de ses då och har seanser. Hon kallas för Stygga Hulda i familjen och Karins mamma kallas för Snälla Hulda. Och när Stygga Hulda dör, de har inte jättebra relation, men då vill hon att den yngre Hulda ska ta över förbundet. Och hon, den yngre Hulda är inte alls inne på så här andar och prata med de döda och sådär. Men hon tar över ändå och blir liksom ledare för den här föreningen. Och där är ju även Hilma af Klint med. Så därför så är Edelweissförbundet ganska... liksom fortfarande känt idag. Edelweissförbundet håller på. Just det, Strindberg har också haft samröre med det här förbundet. För i hans novell Genvägar, så beskriver han en seans som han hade bevistat då med Huldin Beamish och Berta Valerius, som också var en som grundade det här, på Grand Hotel. Så, och sen senare så får Karin ett meddelande från andarna till Strindberg, som jag också har så här fått på utskrivet, för de fick ju det med automatisk skrift från andarna, så de satte bara pennan till pappret och så skrev andarna genom dem liksom, och då har de fått ett meddelande till Strindberg då om att han, alltså det är så väldigt liksom högstämt och så, så att jag förstår inte ens vad det är hon, andarna vill honom, men det här var viktigt då, att skicka direkt med bud till Strindberg att han måste få det här nu.
Men han var alltså inte med vid den seans. Nej, han var där inte med. Ville prata med honom.
Ja.
Dåliga andar som inte kunde se det. Men, varför pratar ni med August? Han är ju inte med vid det här,
nej.
Vid det här Orsa-bordet.
Men de håller i alla fall på förbundet då. Med, de får med den via automatisk skrift, psykograf, och de använder sig också av medium som försätts i trans. Varav Karin då är ett väldigt starkt medium.
Ja, när i tiden är vi nu? Hur gammal är Karin när hon utsätts?
Ja, alltså det har liksom hon inte pratat om. Alltså det finns ingen, men eftersom det var, alltså deras förbund och deras kapell då som de gjorde var hemma i deras våning. Dit kom alla de andra medlemmarna för att hålla seans. Så antar jag att hon var ganska liten när hon fick vara med första gången. 1903, då skriver Fanny i sin bok att en stor händelse i Karins liv är att Fanny gifter sig.
Mm. Då är alltså Karin 15.
Ja, precis. För då kommer ju många tyska släktingar till brudgummen då, för han är från Tyskland. Han har varit svensk, eller tysk militärattaché i Sverige. Han heter Wichard von Milamowitz Möllendorf.
Mm. Ett bra namn.
Ja, väldigt bra namn.
Om man gillar stavelse.
Mm. Så då så skriver Fanny bland annat att många tyska släktingar och flera av brudgummens tyska officersvänner närvarade, och det var här Karin fick sin första personliga kontakt med tyska män och kvinnor. Denna soliga och härliga midsommardag kunde ingen ana vad Tyskland senare skulle komma att betyda i de två systrarna Fannys och Karins liv.
Var i syskonskaran är Karin?
Karin är nummer 4.
Av 5.
Av 5. Så det är först Fanny, sen är det Elsa, sen är det Mary von Rosen som gifter sig med Erik von Rosen.
Mm, som också som är en av de mest profilerade svenska hemmanazisterna, va?
Ja. Och sen har jag liksom hittat här, jag tänkte jag skulle läsa upp, för jag tänkte, vad i Karins liv, liksom, vad gillade hon för kultur och sådär?
De gifte sig 1905 alltså. Så
ja, Mary och Erik gifte sig 1905.
Mary och Erik gifte ja. Sig, när gifte sig Karin sen?
Jo, 1909 då är hon på en högtidsbal, då debuterar hon i sällskapslivet, hon är ju då 21. Och hon debuterar på Innocensordens högtidsbal på Grand Hotel, det har ju precis då blivit det här att de har gjort vinterträdgården och sådär på Grand Hotel precis när den här balen är. Jag tror i alla fall att det är då hon träffar sin man Nils von Kanzow, för att båda de två är listade i alla tidningar då som att de blir invalda i den här orden som alla ville vara med i, för de ordnar så roliga fester.
Det här begreppet introduceras, alltså det är ju någonting som förekommer i sådär Downton Abbey och sådär. Alltså man introduceras för hovkoren, vet jag, då presenteras man ju för kungahuset. Och det är någonting som finns kvar till 60-talet. Alltså, jag vet inte om det fortfarande pågår sånt här inom överklassen, att man introducerar, man har
man debuterar. Nej, jag vet inte heller om de verkligen gör det så formellt som man gjorde då. Men hon blev ju såklart presenterad för kungen och ja, allting.
Men det var liksom i praktiken ett sätt att säga till övriga adelsmän och adelskvinnor att här är någon som nu är giftasmogen.
Mm.
Så varsågod och börja buda.
Ja, men jag hittade ett litet utdrag ur Dagens Nyheter här som jag tänkte läsa upp. De gör liksom en så här, de skojar till det då om den här balen och uppfinner en karaktär som heter Lilla fröken Rosenhjärta som ska liksom, de följer hennes väg på den här balen. Jag tror inte den personen fanns på riktigt. Men då står det så här: sedan kom fröken Rosenhjärtas tur att ha roligt när ceremonimästarinnan fru Frisk med en röd stav i handen och de båda ceremonimästarna till vänster och höger om sig satte igång de recipierande herrarnas långa tåg. Den enda som kunde takten var Anders de Wahl, som gått bröllopsmarsch på teatern. Men just därigenom kom han i otakt med de andra som inte kunde konsten, varför även han tog sitt parti och började traska. Det var noggrann marsch det här, för de yngsta löjtnanterna, och de kom så ömkligt korta att fröken Rosenhjärta föresatte sig att eftertryckligt skoja med sin herr broder, som yttrat många karska ord över det förestående evenemanget.
Mm. Jag hinner inte riktigt med. Anders de Wahl var i alla fall, han var en stor dramatenaktör. Så han var också inviterad till, ja, de Wahl, han kanske dessutom var adlig. Så, Jag tänker liksom hur de här balarna sattes samman. Men
ja, han blir tydligen också recipient då den här kvällen. Så att han blir också invald i Innocensorden samtidigt som Karin. Men han är ju 40 här.
Mm.
Men det märks att liksom alla tycker att han är väldigt tjusig. Men på den här balen i alla fall så träffar hon sin man, Nilsson Kantzow. Jag har lagt in en liten bild där du kan kolla på från deras bröllop. De gifter sig i Gävle 1910.
Ja, nej, men han var också... Han var inte lika tjusig som Herman.
Nej, men ganska snygg ändå.
Ganska tjusig.
Ja. Men de två då gifter sig här 1910, och då är ju Karin, hon har inte fyllt 22 än. Men hon får följa med honom då, för han flyttar runt som militär ofta gör, så de flyttar till Boden, till fästningen där. Och där, det finns inga brev som jag har hittat som är bevarade från tiden, men hon verkar ha haft skittråkigt där. Och så får hon en son 1912 som heter Thomas. Sen flyttar de dock till Paris, verkar lite roligare, men då bryter ju första världskriget ut, så då åker de hem.
Det blir tråkigt igen.
Ja, precis. Och sen är det ju några år där från 1914 till hon träffar Herman då 1920, som hon verkar, enligt vad Fanny skriver i sin biografi då, då går Karin ut på roliga middagar och så i Stockholm och festar loss helt enkelt. Och det finns, jag tog ut ett brev. För det har vi inte sagt, men det finns, du sa, den, om det finns några böcker om Karin, det finns ju den här som Fanny skrev. Och sen finns det en bok till, och den heter Karin Göring skriver hem av Björn Fontander. Och han ägnade 20 år av sitt liv eller mer åt att gräva om Herman och Karin. Och allt som Herman hittade på i Sverige, och han gjorde dokumentärfilmer. Han jobbade på SVT i Falun, gjorde dokumentärfilmer. Han fick den enda intervjun som har gjorts någonsin med Görings dotter Edda, som han fick med sin nästa fru. Och han skrev då boken om Karin, där han har liksom hennes brev, och de här har han donerat till Riksarkivet, så det är där jag har läst dem.
När skrev Fontander sin bok då? När är den utgiven?
83 först, eller något sånt, 84 tror jag. Och då har han fått ett brev här 83 från Karins då systerdotter Mary Ahlgren heter hon då, det är dotter till Mary von Rosen. Och hon berättar då lite om hur Karin var privat, och då så säger hon så här: vi vidrörde vid vårt samtal i förrgår moster Karins impulsivitet och fantasifullhet, eller, ej så vackert uttryckt, hennes nonchalans med sanningen. Hennes uppgifter var ej alltid så vetenskapligt exakta. Mamma berättade att Karin även vid högtidliga middagar med bjudningskort veckor i förväg brukade göra entré någon halvtimme försenad, och då med de mest fantasifulla och långsökta ursäkter för förseningen. Vid en dylik officersmiddag, när Karins plats som vanligt stod tom en god stund, sen man satt sig till bords, så undrade någon av hennes fascinerade beundrade, möjligen Birger Mörner, vad hon nu skulle komma med för någon fantastisk ursäkt. Så när hon obesvärat rällde in frågade han: gick spårvagnen sönder denna gång? Gick sönder, ropade Karin. Nej, den brann upp.
Se där.
Så det där är därefter ett talesätt i vår familj.
Som en liksom mytomanisk sida.
Ja, lite mytomanisk sida.
Mm.
Sen så tänkte jag dra lite bara Hermans familjehistoria, för vi pratade ju om hans bedrifter i första världskriget, men han har ju också speciell uppväxt, för han föds 1893 i Bayern i Rosenheim, och hans pappa är 54 år då, heter Heinrich Göring. Herman är hans sjunde barn, men mamma Franziska, hon är 34 år, och det är hennes fjärde barn, så de får fem gemensamma till slut, och han har då tre sedan innan. Han är konsul på Haiti. Och hans mamma lämnar bort Göring, alltså Herman, direkt som han föds. Han är 6 veckor när hon lämnar bort honom, och då får han bo hos en väninna till henne, fru Graf, så åker hon tillbaka till Haiti, och Herman får bo i Tyskland då ett tag innan de flyttar tillbaka och flyttar till Berlin. Han är i alla fall döpt Herman efter Herman von Eppenstein, och det är hans gudfar. Han är gudfar till alla Göring-barnen. Och han har varit Fannys läkare då när hon föder hans äldsta bror Karl, när pappan är konsul i tyska Sydvästafrika. Och då blir den här familjen jättebra kompisar, och sen så blir mamma Fanny då Herman von Eppensteins älskarinna. Så då får de flytta in på hans slott, Burg Wellenstein. Och sen skickas han till militärskola i Berlin när han är 16. Han blir väldigt förtjust i bergsklättring under den här tiden, och... ja, har i toppen där på den här militärskolan, där trivs han. Men tyvärr så blir von Eppenstein, alltså hans gudfar, kär i en ung kvinna. Jag tror hon är 22 eller någonting, han är 62. Så då dumpar han Hermans mamma Fanny, och så får de flytta ut från slottet. Och sen dör Hermans pappa ganska snart efter det.
Se där, ja, det var som sagt en brokig och krokig bakgrund. Och sen så blev han då flygare under första världskriget.
Ja, precis. Han är ju först i infanteriet, men sen får han tips om att det är bättre villkor om man är i flygvapnet. Så då är han där. Han blir väldigt bra på att flyga flygplan. Och sen så, förutom att han kraschar då en gång med 1917, han blir beskjuten och planet går ner. Och då får han en höftskada och får morfin för det. Och sen,
och det morfinberoendet kommer han väl aldrig riktigt ur, va?
Precis, det är lite oklart om han är morfinberoende mellan 1917 och 25 när det verkligen eskalerar, eller 23 det, efter kuppen.
Efter Ölkällarkuppen, så då han blir skottskadad, ja. så får liksom morfin kärleken en förnyad injektion.
Precis, men han har ju då redan börjat här 1917 och han ingår ju i Manfred von Richthofens jaktgeschwader.
Den röde baronen?
Ja, precis.
Honom som snobben jagar.
Ja, han är med alltså Kalanka också. Alltså, ja.
Snoopy i Peanuts, han sitter ju ofta på taket till sin hundkoja iförd flygarliva, så här med glasögon, skinnluva. Och då leker han att han är med i första världskriget och beskjuter just röde baronen.
Ja. Ja, men väldigt känd flygare ju, som dör då innan kriget är slut. Och vem ska då ta över? Inte Göring, utan en annan av piloterna som heter Wilhelm Reinhardt. Men han kraschar också och dör. Och då får Göring ta över. Så han tar över i juli 1918 och, ja, vad blir det då? Juli, augusti, september, oktober, november. 4 månader är han chef för den skvadronen.
Men det räcker ju, han var en av de som överlevde. Det är de som överlever som man på något vis kan dekorera.
Men de, Karin och Herman träffas ju där februari-mars. De drar till Tyskland då, till en liten stuga som Göring har där.
Ja, men detta gör de ganska hals över huvud. Alltså.
Ja.
Han dyker upp där, de kraftlandar, de landar.
Det går jättebra.
Vid Båven, och det går bra. Det går bra. Han är flygtaxichaufför och kör Erik von Rosen dit.
Ja.
Träffar denna unga, vackra adelsdam. Och ganska snart därpå så flyr de alltså.
Ja, de åker till Bayerischzell då. Och då börjar de här breven komma som jag har läst. Hon börjar skriva hem då till sin mamma från den här stugan i en liten by precis vid österrikiska gränsen. Och där har de det underbart i den här stugan som han, Göring har då hyrt den tydligen liksom en stund innan hon kommer dit. Ligger ganska högt upp på berget, alltså inte högst upp på en topp, men liksom det är väldigt jobbigt att ta sig dit. Och Karin är ju hjärtsjuk redan här, så att jag tycker det är imponerande att hon liksom orkar bo där och ta sig upp dit.
Ja, hon kanske inte tar sig därifrån så mycket. De kanske har fullt upp.
Ja, lite
inne
så.
I stugan.
Ja, man får det intrycket.
Ja, det är ju, allting känns ju väldigt liksom passionerat. Alltså, det är verkligen, alltså nu flyr vi, alltså alla sociala förpliktelser, vad säger man, släktens ögon, alltså de är ju fullt medvetna om att detta är skandal, detta. Alltså det här kommer ju som att smutsa ner inte bara mig, utan liksom hela min ett kommer någonstans att behöva stå till svars för detta. Men den här mannen, respektive den här kvinnan, har en sån dragningskraft att det finns liksom inget alternativ.
Nej, precis. De träffar också Görings mamma Fanny, hon som har haft ihop det med hans gudfar då innan. Men Fanny blir jättearg när hon ser Göring. Så hon ger honom en örfil, har Göring berättat sen, och skäller ut honom då för att han stulit en annan mans hustru. Lite dubbelmoral där kanske.
Ja, absolut. Det handlar ju väldigt mycket om det sociala spelet. Alltså, man gör olika saker men visar inte det.
Nej. Alltså, man tänker ju att de kanske gifte sig liksom ganska snabbt efter det här. Nej, det gjorde de inte. Utan sommaren 1920 så liksom har de den här otroligt romantiska semestern i Bayerischzell. Sen bara bor Karin kvar där. Och hon skriver lite med sin mamma så här, jag funderar på att komma hem till jul, men det känns inte som det är någon som vill att jag gör det. Men sen gör hon det ändå. Hon har ju också en son som är liksom 8 år gammal vid den här tiden. Så att hon åker hem över jul och sen åker hon tillbaka till Tyskland i februari. Är hon tillbaka igen hos Göring. Och sen går hela 1921 och i november det året, då ansöker hon och Nils då om hemskillnad i rådhusrätten. Och då lovar han henne att Thomas då på, alltså sonen på somrarna ska få komma till Tyskland och var med Karin, vilket han sen senare drar tillbaka, så Thomas får knappt komma dit. Och han gömmer också Karins brev så att Thomas inte ska läsa dem och sådär. Och de gifter sig inte 1922 heller, utan de gifter sig först 3 februari 1923. Så att det är ju liksom 3 års tid som de lever
i synd.
I synd.
Med dåtidens och inte minst den sociala, det sociala skiktets moralsyn, helt förkastligt. Ja.
Mm. Och anledningen till att de liksom verkar vänta ett år till är att Karin får ett så pass högt underhåll från Nils då, att de kan köpa en villa i München. Men villkoret är då att hon inte gifter om sig, för då får hon inte längre pengar. Men då i november 22 så går Göring då och lyssnar på en ny fräsch talare som ska vara väldigt duktig och bra på alla sätt och vis. Och han blir då imponerad av att Hitler vid ett möte inte vill tala. Alla säger så här, du Hitler måste komma fram här och tala. Och då säger Hitler, nej det är ingen idé att jag gör det, för jag har så annorlunda åsikter mot alla som har talat här redan. Så att det, jag håller tyst. Och då blir Göring nyfiken och bara, vad har han för åsikter som han är så bra så att han inte liksom kan dela med sig av dem? Ja. Sen går han med i nazistpartiet ganska snart efter det. Och ganska direkt så blir han chef för Sturmabteilen då, SA. Hitler kastar ut sin bästa vän Emil Maurice som har varit det sen det startade. Och bara, nu tar vi Göring istället, för han är ju så dekorerad och ansedd. Och han är från överklassen, vilket är bra.
Ja, och handlingskraft, ja.
Mm.
Han var, säger vad man vill om Göring, men han var bra på att få saker gjort.
Mm, precis, och Emil Maurice, Hitlers bästa vän, är också jude. Det är ju kanske också negativt.
Mm, ja, det är ju lite kontaminerande. Just
men han blir hedersarier sen i partiet.
Ja, bara, vilken solskenshistoria höll jag på att säga.
Ja.
Ja, nej, men den är liksom Karin Göring, hon blir väl på sikt någon sorts liksom nazimaskot, eftersom Hitler aldrig gifter sig. Så alltså, hon är väl närmast, alltså, när det sen börjar gå bra för dem, så blir hon ju närmast någon sorts nazismens first lady.
Ja, Hitler säger till henne att du är nazismens maskot. Där du är lyckas allt.
Och det är inte bara som hon låter sig användas. Och så här. Hon är väl ideologiskt väldigt övertygad.
Ja, absolut. Det syns ju i de här breven hem att hon skriver. Hon försöker övertyga sin familj då att alla ska komma med på det här tåget, för att nu är liksom, det här är framtiden. Allting låter toppen. Och det handlar ju jättemycket om att återupprätta Tysklands heder och ära då efter Versaillesfreden. Och där är ju Hitler liksom mer handlingskraftig än alla andra. Han vill ju liksom ta makten med våld och liksom se till att det blir jättebra snabbt. Medan de andra partierna mer vill liksom göra det parlamentariskt.
Precis, deras 20-tal då, alltså hon dör 31, va?
Precis, hon dör 31. Så att den här våren 1923, då är hon liksom nazismens stora värdinna som bjuder in till sammankomster hela tiden i deras villa i Obermenzing. För att Hitler bor ju i någon liten lägenhet inne i München, det går ju liksom inte att ha stora parties där. Utan alla samlas där då i deras fint inredda villa med Nils pengar. Hon lagar mat, hon underhåller, hon är spirituell och frisk och rolig.
Ja, och hjälper då till att värva manfolk till den nazistiska kadern.
Mm.
Ja, och sen så kommer då ölkällarkuppen.
Precis. Den kommer ju 8-9 november 1923. Fanny är ju där. Hon bor hos dem i villan. Så i den här biografin så finns det ju väldigt vackra skildringar då vad hon ser. För hon, Karin ligger hemma sjuk, hon är alltid sjuk. Och säger till Fanny, kan inte du åka in till stan och se vad som händer? För Herman har ringt kvällen innan. Det är ju liksom på kvällen den 8 november så stormar de ju Burgerbräuk heller och säger liksom alla här inne är nu med på den här kuppen, och där är ju överste von Kahr och några andra ledare för ett annat parti som liksom har lite mer legitimitet, och nu säger Hitler att nu ska ni vara med oss och vi gör en kupp här och tar makten. Och de säger först att de går med på det, men sen under natten så liksom ändrar de sig, eller ja, de har väl inte hållit med från första början, och då sätts det igång liksom att nu ska vi stoppa den här kuppen. Men nästa dag så marscherar då Hitler och Göring och nazisterna mot innerstan, för Burgerbräukelle ligger på östra sidan om floden Isar, och de marscherar liksom, de ska till innerstan och ta över makten där inne liksom.
Och planen är att ta över styret för staden München.
Precis, men de har ju pratat om en marsch mot Berlin, precis som Mussolini har gjort en marsch mot Rom i Italien. Men det är lite oklart hur det ska gå till då, för det är ganska långt dit.
Ja, ja, det blir en senare fråga. First we take München, then we take Berlin.
Ja, precis. Nej, men vid Odeons plats då så stoppas de av militär. Och Fanny skriver så här i sin bok: Hitlermännen marscherar in i München. Prydda av blommor hälsas de med förälsningsrop och vinkningar. Överallt av jubel. Kvinnor, barn, gamla och unga män deltar. Så många människor som möjligt vill vara där och uppleva detta första nationella uppror med egna ögon. På Odeons plats ser det dystert ut. Soldater med gevär och kulsprutor står uppställda i täta rader. En pansarbandvagn mitt på gatan, redo att spjut död och förintelse. Karins ögon kan inte se något av detta. Så varför känner hon då denna fruktansvärda rädsla? Varför griper en föraning om undergången tag om hennes annars så starka hjärta som klona på en svart rovfågel? Så Karin är ju då med medialt då här, enligt Fanny, och ser saker hända. Och hon skriver då: på Odeons plats kan man nu tydligt höra Hitlermännens sång. De första raderna har redan dykt upp. Längst fram i mitten går Hitler, blev honom Ludendorff, Göring och sen alla de andra. Den första salvan avlossas, Göring faller till marken. Schäuble Richter, som gått arm i arm med Hitler, faller ihop med ett skrik som får Hitlers axel och går i led. Karin, Karin, vilken tur att du inte är där. Dina ögon ser alldeles för klart på avstånd. Din kärlek är stilla och djup. Händelserna och fasorna kan inte fördunkla den. Mm. Ja, nej men, så, ja, Göring blir skjuten i ljumsken här och Hitlers axel då går i led och han kastar sig in i en bil och kör därifrån. Eller blir körd därifrån. Nej men så Göring blir ju sårad och han lyckas hasa sig upp till ett av de här lejonen som står vid Feldherrnhalle, och där så är det några som liksom drar ut honom. Han är jätte, alltså han blöder väl jättemycket, och de försöker, de här SS-männen som liksom, eller SS fanns inte då, SA-männen, de försöker hjälpa honom till en doktor, men det är ingen som vill ta emot honom här i husen intill. Men då är det två judiska äldre kvinnor som säger han kan få vara här hos oss, vi kan ta med honom till en läkare. Och de här ska det då Göring aldrig ha glömt deras godhet och räddat ur koncentrationsläger senare.
Mm. Så nobelt.
Japp. Och Karin kommer då dit, till den här läkarmottagningen dit han då till slut förs, och sen så sticker de över gränsen till Österrike direkt, för att han blir ju, alla som har varit med i kuppen blir ju efterlysta och ska liksom kastas i fängelse eller häkte direkt.
Och där lever de då som landsflyktingar.
Mm.
Ja, det är lätt, det finns lite paralleller tänker jag till Andreas Bader och Gudrun Enslin, alltså som är en del av Röda armé-fraktionen i samma land 50 år senare, som fast från ett vänsterperspektiv då, också de här liksom statsgerillan som lever konstant under flykt och konstant under någon sorts cover, och hur de också kommer att på samma sätt på något mytologiseras, och det finns ju någonting i det här kärleksparet som är så gripna av ideologisk passion och även erotisk passion, och så det är som en historia som är väldigt lätt att plocka upp på något vis och använda till sina syften.
Ja, precis. Sen har ju någon av Karins syskonbarns barn, tror jag, någon slags relation med någon i Baader-Meinhof lite senare.
Mm.
De ändrar sig, mycket av släkterna blir vänsteraktivister istället senare.
Det har någonting med liksom extremism att göra, tror jag.
Ja.
Så någon slags dragning till ytterligheter.
Mm. Men de är här på Tirolerhof, heter hotellet i Innsbruck. De har inga pengar, Göring är superskadad, han får morfin hela tiden, han har fruktansvärda smärtor. Karin försöker liksom få ihop pengar så att de ska kunna, för de får jättemycket skulder och sådär. Så hon besöker bland annat Hitler när han sitter inne på Landsberg. Fästningen. För Hermann åker liksom inte tillbaka. Han vill egentligen åka tillbaka till Tyskland och bli också få sin fängelsedom, så att han liksom kan känna att han lider martyrskap verkligen. Men hittar sig, nej men det är bättre du är i utlandet och liksom kämpa för vår sak där. Men när Karin besöker honom då så får hon ett signerat porträtt av Hitler. Och det är allt. Och sen så åker de då till Venedig och Rom Och där ska de då försöka få lite pengar. 2 miljoner lire på den här tiden ska de försöka få till nazistpartiet av Mussolini. Men de får ju då aldrig ens, eller Herman får ju aldrig ens träffa Mussolini under den här tiden. Och de är där fram till våren 1925. Så att under 2 års tid lever de här som landsflyktingar. Herman blir ju bättre, men han blir inte av med morfinberoendet. Men det är liksom ingenting som Karin ger sken av i breven hem. Hon skriver bara att han är nervös. Så det är inte förrän de kommer hem till Sverige igen som släkten fattar att han är ju missbrukare. Och han har ju väldiga så vredesutbrott mot Karin, så hon får liksom fly när de är hemma i Sverige igen för att han blir så arg. Och det här är väldigt liksom ur karaktär för honom, för han har ju hela tiden liksom varit så förälskad i Karin. Han har ju aldrig liksom gjort något illa mot henne, men han riktade också in mot sig själv. Sonen Thomas har berättat att en gång när han var på besök så hotar då Herman att hoppa ut genom fönstret. Och Karin försöker slita honom därifrån, men då skriker Thomas: nej mamma, låt honom hoppa. Men det gör han sen inte till slut, utan han tas istället in på Aspuddens sjukhem. Där han ska försöka då bli avgiftad från morfinet.
Och det lyckas sådär va?
Ja, det tar ganska lång tid. Så att han är både på Aspuddens sjukhem, han försöker slå ner några sköterskor, han bryter sig in i ett medicinskåp, tar själv sprutan med Eukodal som det heter, och det är en typ av morfin. Han hotar läkare, han har någon slags käpp med sig som innehåller en liksom kniv i den här käppen, eller en värja på något sätt. Och har liksom otroliga vaneföreställningar. Jag har tagit ut de här journalerna, och det står bland annat att han vill dö alltså som en man typ, så därför så ska de låta honom få de här sprutorna. Och han har otroliga vanföreställningar, han ser liksom i sitt sinnestillstånd, så ser han judar som vill ta hans ägodelar, pengar, och ja, han har väldigt liksom otroliga,
han är psykotisk.
Ja, han är psykotisk, det är han. Men där är han och skrivs sen ut efter ett tag, några månader. Och samtidigt så pågår då en vårdnadstvist som Karin har satt igång för att få vårdnaden om sin son. För samtidigt som Göring sitter på Långbro, finns ju 2 stora mentalsjukhus i Stockholm, då sitter Nils, hennes exman, på Beckomberga. Så att hon har ju liksom 2 män.
Ja, vad är det står i inledningen av Anna Karenina? Alla lyckliga familjer är de samma. Alla olyckliga familjer är unika.
Någonting olyckliga sånt, på sitt eget vis. Ja, precis.
Det finns en gammal Douglas Copland-romantitel som också dyker upp. Alla familjer är dysfunktionella. Va? Alla familjer är psykotiska. Alltså det verkar vara lite jobbigt att tillhöra familjen från Rosen.
Ja, precis. Jo, men det är det. Eller det här är främst från Kantsov och Fock då, men det blir en otrolig vårdnadstvist mellan dem, och Karin försöker då säga att jag är bäst lämpad för att ta hand om min son, men det tycker ju inte varken Nils familj eller hennes egen familj. Så att pappan har då fått en läkare och säger att hon har epilepsi, hon är väldigt emot det här, hon har inte epilepsi säger hon, och hennes 3 äldsta systrar, inte den yngsta Lilly, för hon är alltid på Karins sida, men de andra 3 skriver en skrivelse in till rådhusrätten och säger: vi tycker inte att Karin är lämplig som mor för att hon har rymt iväg med en tysk flygare då. Och detta tar ju Karin extremt hårt. Så det är ju en intressant relation med Fanny där, att liksom, hon är ju med, hon stöttar Karin ibland, men sen liksom vill hon inte att hon ska förordna
dem. Hon är ett ideologiskt föredöme, men inget moraliskt.
Nej.
Alltså, man kan uppenbarligen skilja på sak och person här på något sätt.
Ja. Men Göring lyckas ta sig ur det här morfinberoende. Han får ett intyg, han är inne på Långbro igen 1926, men sen får han ett intyg från läkaren som han då visar Hitler, så här, nu är jag fri från morfin. Så han åker ner till Berlin då, för de håller på att försöka samla ihop sig igen. Hitler, alltså nazistpartiet har ju varit förbjudet efter Ölkällarkuppen, men nu har han liksom lyckats samla sig igen, och de får ju 12 platser i riksdagen 1928, varav Göring får 1. Men det är ju inte helt så här självklart att Hitler ska bara säga kom tillbaka här, häng med oss, utan Göring får ju verkligen kämpa för det. Han åker till Berlin, men Hitler säger du har ingen plats här liksom. Men sen så börjar Göring, han jobbar dels med att sälja en svensk fallskärm i Tyskland. Han jobbar för ett flygbolag, och Och sen blir han vän med väldigt många. Han är otroligt socialt kompetent, så han blir vän med så många överklasspersoner i Berlin. Och bland annat prinsparet Zovid, som sen blir svenska eller tyska ambassadör i Sverige, lyckas han liksom få på sin sida. Och det tycker ju Hitler är bra. Men den här tiden är ju Karin otroligt sjuk, och de har liksom middagar, fester hela tiden. Hitler har en egen monogrammerad servett hemma hos dem, så att han alltid får samma när han kommer dit. Så hon är ju fortfarande den här värdinnan, men också super, super hjärtsjuk och nära döden flera gånger. De åker till den sista kejsaren i Tyskland, heter Wilhelm den andra. Han flyr till Holland efter Versaillesfreden, och de åker dit, Göring och Karin, för att skärma honom och få liksom hans stöd i det här. Och då ger hans fru, drottning Hermine, hon ger Karin pengar för att hon ska kunna åka in på sanatorium och återhämta sig från den här hjärtsjukan som hon har då. Så att hon vistas där 1931. Och sen hennes mamma, som hon hela tiden är så otroligt bunden till, hon skriver i brev så här att om inte min mamma lever, då vill inte jag heller leva. Hon har skrivit en dikt som hon skickar till sin mamma från när hon är 8 år gammal, som handlar om att den dagen min mamma dör, då vill jag också dö. Och sen dör hennes mamma 25 september 1931, och Karin dör 3 veckor senare.
Då orkar hon inte längre, då finns det inte.
Det är ingen idé.
På ett mänskligt plan är det ju djupt rörande, faktiskt. Det är det jag tycker är så intressant med den här historien, hur man liksom kastas hit och dit på olika moralskalor och så här. Människan är ju en komplex konstruktion.
Ja, men så är det verkligen. Och hon har ju hela tiden som en slags religiös, alltså hon ser ju sin mamma lite som, alltså det är ju mer än mamma, det är ju liksom en, alltså jag vill inte säga kultledare, men typ. Hon är ju otroligt liksom påverkad av henne hela tiden, och det ser man om man läser liksom många brev, att det är ju dels så liksom fjäskar hon till sig pengar hela tiden, för de har ju så dåligt med pengar och mamma och pappa skickar ner pengar, men också att liksom hon dyrkar sin mamma. Och det minns jag första gången jag läste när Karin Göring skrev hem, att jag var så här, det här är ju en familj som lever som en sekt ungefär. Och Göring blir ju helt förkrossad av att Karin dör, och även hennes son Thomas då, som nu på slutet har fått åka ner. För nu är Göring in i riksdagen, nu är han okej, så nu släpper liksom Nils iväg honom. Så att han bor ju med Göring sen. Han bor ju inte i Sverige.
Så, och 31 dör hon alltså, så att hon är ju egentligen inte med under liksom den period, alltså mellan 33 och 45, när nazismen verkligen hinner ställa till med en massa elände, låter närmast som ett understatement. Men hon blir någon sorts martyr. Ja. Och Herman döper ju sen sin lilla sommarstuga till Karin Hall.
Precis. Och Hall är ju ingenting man döper saker till i Tyskland. Alltså det betyder ju ingenting där. Så att det är ju efter Valhall. Karin och Valhall. Han har ju också ett altare till Karin i sin vanliga lägenhet i Berlin.
Han gifte om sig sen.
Ja, han träffade sin nya fru. Precis, Emmy Sonnemann. Hon är skådis, och jag har läst hennes, hon har skrivit en biografi själv som heter Anders Seite Meines Mannes. Och hon ska ha varit helt opolitisk och inte alls intresserad av nazismen eller någonting sånt överhuvudtaget, vill hon verkligen föra fram. Den är ju skriven efter kriget. Och hon säger att hon en gång ser dem, Göring och Karin, för att de kommer för att titta på en pjäs hon är med i Weimar. Och då ser hon Karin sitta ute på en bänk och återhämta sig då, för hon är ju så sjuk. Och då tänker hon, oj vad hon är vacker och underbar. Känns som en efterkonstruktion, för varför skulle man tänka på en gäst som är på, eller en i publiken som är på...
Det kan man väl kanske i och för sig göra.
Ja,
man,
kanske.
Men det är ju ett väldigt märkligt äktenskap, den här alltså, kvinnans skådespelerska. Vad heter hon?
Emmy Sonnemann.
Hon får liksom hela tiden liksom leva med vetskapen att min exfru, min döda exfru, hon var fantastisk.
Mm, men hon säger att hon förstår det, för att hennes mamma dör precis innan hon träffar Herman, så hon kan förstå att man är väldigt ledsen när någon har dött.
Ja, det tyder ju på empati, men att ha liksom en fru som dessutom, eller som en buksvägerska då, en död buksvägerska, som dessutom får den här liksom närmast liksom mytologiska statusen i änklingens ögon.
Mm, precis.
Och används på det sättet. Ja, det är mycket som är bisarrt i den här berättelsen. Vad vi aldrig riktigt nämnde, det var den här, de bor i Stockholm under en period på 20-talet på Odengatan.
Precis. 1925 till 1928 då bor de i Stockholm. Mm.
Är det Odengatan
23?
Ja, precis.
Ja. Ja, det
är det 23 idag?
Nej, det har bytt nummer.
Så nu är det 27?
Tror jag, ja.
För det är någonting där när man har varit och tittat på det, men det här blev...
Ja, det är samma sak med Karins föräldrars våning på Grevturegatan. Den heter 62. Och sen bygger de ett 30-talshus, så heter det 68. För jag hajade till när jag såg den här dokumentären om Ingmar Bergman och hon den här som trolösa, vad heter hon? Den han lämnar sin fru för.
Gun Grutt.
Gun, just det. Då flyttar han in på Grevturegatan 62. Och det... plingade till i mitt huvud, för det är ju Karins föräldrars adress. Men då har det huset bytt till 68.
Och Göring har ju då de här svenska kopplingarna. Han är ju någon sorts Sverigevän. Kanske på ett annat sätt än vad till exempel Bruce Springsteen är.
Ja, det är en annan sorts.
You rock so hard, you actually broke a stadium once. Is this true?
I did.
This is a true story. I love the story.
I injured myself in the process, but we did do that. No, it was we're in Gothenburg, Sweden. And which we're going back to in a few months, and it was a big sports stadium. And towards the end of the night, we were playing Twist and Shout, and I guess the stadium was built in the 20s or 30s, and it developed a huge crack after we played, and it was condemned and never used again. So
you broke a stadium with rock and roll. That is the coolest.
Alltså, är det ändå samma sorts Sverigevän på ett sätt?
Ja, precis. Alltså, det är en icke-svensk som har ett väldigt gott förhållande till Sverige. Man pratar väl svenska, eller man kan läsa svenska hyggligt och sådär. Jag vet att när Hitler blir Reichskansler 1933 så finns det ju en man i Göteborg som heter Torgny Segerstedt som är chefredaktör för Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning och som är en av de verkligt liksom, övertygade antinazisterna sen under ända fram till krigsslutet. Som en sån där tydlig röst, motröst, när kanske många andra i samhället vacklar lite. Och han skriver, jag tror nästan samma dag, eller strax efter, så skriver han i sin ledarspalt Herr Hitler är en förolämpning. Slutcitat. Och det får han ganska omedelbart ett telegram eller ett brev från Göring. Där Göring skriver så där inlindade ordalaget, detta räknar jag med att inte behöva läsa igen i en svensk tidning. Var på Segerstedt trycker Görings brev i tidningen med tillägget att senast jag tittade efter så var Sverige ännu inte en lydstat till Tyskland.
Nej.
Från det ögonblicket så hade han inte Görings ögon på sig innan så hade han ju det från och med då. Men det här tyder på att Göring hade liksom koll på vad som skrevs i svensk press.
Jo, men det hade han förmodligen, och han hade ju många, det finns också lite bevarade brev från liksom fans i Sverige till Göring som skriver liksom, att de beundrar honom och sådär. Och Thomas, Karins son, verkar också ha haft i uppgift, för han bor ju hos Göring, han har ju blivit vuxen, han är 18 precis när hon dör, att öppna brev och besvara brev åt Göring från Sverige. Så han är lite så privatsekreterare typ. Och det sa jag inte, men en sak som släkten för fram i den här vårdnadsvisten är ju också, de hittar ju en lista som Thomas har skrivit, som han har gömt under en bordsduk, där han har skrivit upp alla som, när nazisterna tar makten i Sverige, alla som ska dö. Och då är det hela svenska kungafamiljen, olika politiker och sådär. Den har han liksom skrivit ihop, och då är han typ 14.
Mm.
Så att han är också liksom värvad av Göring. Fast Göring menar i vårdnadsvisten i de här protokollen att han har inte pratat om nazismen alls med Thomas. Men det här, när listan säger ju något annat.
Jag tänker vi kanske ska nämna, mest för att det här är snedtänkt, ska vi kanske också nämna romanen Jägarna på Karin Hall.
Ja, du sa ju till mig att du ville prata om den, och då försökte jag läsa den igen. Jag har försökt en gång tidigare, och försökte nu med.
Ja, det är ju en märklig historia. Den skrevs 1974. Carl Henning Wikmark heter författaren, det var hans debutroman. Jag vill ju prata om den lite grann också för att vi är ju släkt, han och jag.
Jaha, är ni?
Ja, han är typ min farfars brilling.
Mm-hmm.
Och han i sin tur var ju bror eller halvbror till Kerstin Wikmark som gifte sig Bernadotte, Carl Johan Bernadotte.
Ja, det här med att du är liksom en arbetargrav från Eslöv,
det har jag aldrig påstått. Från Eslöv har jag påstått.
Okej, men konnotationerna har varit där.
Ja, nej, min farfar var landsfiskal. Det har jag nog aldrig stuckit under stol med. Det här är Carl Henning Wikmarks debutroman. Den var väldigt uppmärksammad när den kom. Det är ju en bizarr historia. Den påminner lite grann om Pasolinis film Salo, eller Sodoms 120 sista dagar, som kommer 76.
Ja, jag tänker på den här brakfesten, italiensk film som kom 73, där man ska äta ihjäl sig. Så känns, det är känslan man får av boken.
Ja, alltså det här, jag skulle sätta som beteckning, så skadad jag är på liksom diverse som subkulturer och slisfilm. Och så. Jag skulle säga att det här är pornosfostika.
Mm.
Det är ju som en etablerad B-filmsgenre med Ilse, She-Wolf och The SR och Caligula brukar vi också räkna dit, även om det då är romerska imperiet och inte nazister. Men alltså filmer som handlar väldigt mycket om att visa upp onda människors
överdåd.
Sexuella och på alla vis överdåd. Den här boken utspelas några dagar på Karin Hall. Och så är det ju passager som är oerhört explicit pornografiska.
Ja, för jag började ju läsa den som sagt.
Liksom perversiteter skulle folk kalla det.
Ja, jag tror redan i kapitel 3 att det är liksom en porrscen. Mm. Och sen bara fortsätter det.
Det är ingen bok för alla. Det är en bok för Steve Sem Sandberg. Och
ja, han har ju skrivit förordet.
Ja, precis. Och han är väldigt, han är ganska entusiastisk skulle jag säga. Ja, men det, ja, alltså, apropå då, för att Karin Hall var ju alltså de facto, jag överdrev eller underdrev lite när jag kallade Hermans lilla sommarstuga, för det var ett ganska
fett, ja, det byggdes bygge. Ju ut successivt. Det var ju en jaktstuga först, och han tog ju inspiration då från Erik von Rosens jaktstuga vid Rockestad slott, som har så här hakkors på väggarna. Fanny försöker ju hävda här ungefär, hon försöker ju antyda att det är därför som nazisterna har hakkors, men det är det ju inte. Men Erik von Rosen tog ju det liksom, som solkorset, det är ju en gammal symbol.
Och allt det här beskrivs ju då. Det är, alltså, Jägarna på Karin Hall får väl betraktas som någon sorts liksom grotesk satir över liksom nazismens eller fascismens eller överhuvudtaget extremismens, maktmissbrukets, just liksom de här excesserna som beskrivs väldigt vällustigt.
Jag tänkte också på hur otroligt mycket fatshaming det är i boken, på ett sätt som man kanske inte skulle ha skrivit idag, men 73 var det ingen som höjde på ögonbrynen åt det, men Göring är ju äcklig och han är ju dubbelt så äcklig, för han är ju tjock. Vad äckligt. Hans buk väller ut.
Ja, men ja, precis. Det är ju liksom den groteska traditionen, alltså, man ska liksom hela tiden liksom trycka på allting som är avvikande och uppförstora det, och så jobbar man med någon sorts, ja, det är väl någon sorts liksom äckel man jobbar med hela tiden. Det är en märklig roman. Alltså, det är ju en sån där liksom debutroman som verkligen kommit med en smäll när den kom.
Mm, det kom väl rätt i tiden också, känns det som.
Ja, tydligen fanns det som ett stort behov då på 70-talet att, precis som Pasolini med Salo, som ju handlar om liksom fyra fascister som i krigsslutet samlar en massa människor för att förnedra dem sexuellt och som, alltså med sadistisk tortyr och så här. Det fanns ett behov på 70-talet av att visa liksom hur vidrig nazismen var på det här väldigt konkreta sättet.
Mm, precis, för jag tror inte att han hade liksom sjuka orger på Karin Hall. Alltså, det hade varit kul om han hade det. Men jag har inte hittat några bevis för att det skulle ha skett. Men det finns en annan roman, det finns flera romaner med Hermans, men här är en annan svensk som heter Ella Gabalus juveler, en ganska okänd bok av Lili von Wallenstein. Det är en pseudonym, hon heter inte så egentligen. Men där, den inleds med att Göring och Karin har en seans, eller en satanistisk rit, och svär sina själar till djävulen. Så att det känns som traditionen liksom, när man ska skildra det här på skönlitterär vis, är liksom, det räcker inte med att Karin hade seanser, var ett medium och liksom otroligt kristet. Alltså, det ska man ju säga, att Edelweissförbundet var ju liksom super kristet. De får ju bara meddelanden från Paulus. Utan vi gör det lite mer, vi gör så att nu är de satanister också. Och liksom, Göring hade ju sina så här otroliga middagar på Karin Hall, men han tog ju en massa prostituerade här i den här skönlitterära skildringen, och han hade sex orger, och det, liksom, vi gör det värre än vad det var, men jag tycker liksom, det var ju illa som det var också.
Men du, vi har pratat ganska mycket om Karin Göring, betydligt mer än vad folk i allmänhet gör nu för tiden, så att vi har kastat lite ljus på denna liksom nazismens galjonsfigur. Anna Edliden, stort tack för att du tog dig tid igen.
Tack själv, kommer för jag fick komma hit.
Vad podden heter?
Snedtänkt.
Bra. Vet vem som klipper?
Linus Kulin.
Vet du vem som mixar?
Nej.
Andy Lundgren heter han. Han har varit med sedan avsnitt 1. Vet du vad vi ska prata om nästa vecka?
Någonting superbrett kommersiellt.
Ja, varför inte?
Programutsändningen presenterades av
Kalle Lind, kulturarbete.